Jag längtar hem sedan 8 långa år, skrev Heidenstam i Ensamhetens tankar. Det stämmer ju inte riktigt på mig. Jag flyttade hemifrån för 22 år sedan, inte 8 år sedan. Och då var det ju också högst frivilligt, som en magnet drog den där pulserande storstadsmetropolen Norrköping i mig. Bort från det lilla samhället med ett mycket torftigt utbud på roligheter och mot friheten i en egen lägenhet. Och många kompisar hade ju redan flyttat till storstan. Och där bodde jag sen glatt i 7 år. Det var först efter det som den här exilen i det karga och kalla Norrland började. Eller det kanske jag tar i lite, för åren i Gävle var ju högst fantastiska på många sätt. Där formades ju jag som lärare och vuxen människa, skulle jag vilja säga. Och någon gång efter några år där, när jag var försjunken i ett mer än salongsbrusat tillstånd och gick hemåt genom Gävle under sommarnatten, då tänkte jag att här kan jag nog stanna och bo för alltid. Men det kunde jag förstås inte göra. Heidenstam skriver vidare: i själva sömnen har jag längtan känt. Jag längtar hem, jag längtar vart jag går. Jag kanske inte har vaknat upp kallsvettig mitt i natten och längtat efter Östergötland och Ringarum. Men varje sommar har jag med glädje störtat tillbaka, umgåtts och rullat hatt med vänner och bekanta. Och det måste väl ha funnits något skäl till att jag trots fast anställning i Gävle gav mig iväg på en egen liten turné till skolorna i Norrköping och Linköping för att sitta oanmäld i väntrum hos rektorer med ärendet att meddela om att lilla jag fortfarande fanns tillgänglig. Och när jag sen tog mig till Stockholm så var det väl kanske mest undermedvetet i alla fall ett delmål att få lära Östermalmsungdomar som drömde om Paris och London eller Harvard om att sådana platser som Ringarum faktiskt fanns. Det var både roligt och säkert lite nyttigt för dem också. Och helt klart förekom stunder när jag trollbands av huvudstadens charm och storslagna utbud på allt. Och någon gång får man väl hem sista där lagom rund om fötterna mot Hammarbyhöjden med en susande tunnelbana och tänkte: här kommer jag och kan jag nog stanna och bo för alltid. Men det kunde jag förstås inte göra. Heidenstam skriver vidare: jag längtar var jag går, men ej till människor. Jag längtar marken, jag längtar stenarna, där barn jag lekt. Och för 3 år sedan tog jag mig tillbaka till Östergötland. Det var visserligen 5 minuter från utgångspunkten och på andra sidan kommungränsen, så att säga. Men för en dryg månad sedan flyttade vi den sista halvmilen. Och nu bor jag här, med utsikt över skolan där jag själv gick som elev och där jag slungades in i lärarbranschen som ungdomspraktikant. När jag hämtar sonen på förskolan är det på samma förskola som jag bodde mitt emot som barn fram till att jag var 7 år, i ett hus från 1880-talet som tragiskt brann ner i höstas. Och därifrån jag bor nu ser jag kyrkan där jag konfirmerar mig, och jag har utsikt över gaveln på den laggård som arrenderades av en släkting, där jag lekte på hörskullar som barn och matade grisar och kor och fikade bland vitsipporna i ekbackshagarna. Det är en känsla av att ha kommit hem. Men de här platserna i all ära, till skillnad från Heidenstam, så är det inte stenarna och marken som lockar, utan just människorna som för mig utgör ett samhälle. Särskilt de som lever här nu förstås, men också de som har levt här. Som Heidenstam skriver i en annan dikt som heter Sverige: där våra barn en gång får bo och våra fäder sova under kyrkohällen. Kiosken här på torget, som numera är tom, den är alltjämt känd som Kalle i kiosken, fast själva Kalle har varit död i mer än 20 år. Och i ett litet samhälle är de som inte lever liksom ändå kvar i det gemensamma medvetandet. Och båda författarna som vi kommer att prata om idag, Verner von Heidenstam och Ellen Key, de var förtjusta i de platser där de hade växt upp. Och de gjorde båda sitt bästa för att bygga hem som påminner om det. Både Övralid och Strand, som ligger i Östergötland. Det är ju dit man längtar, va? Det är ju där stenarna och marken finns, men framförallt människorna. Och håll i hatten, för nu ska vi dit!
Ni är varmt välkomna till historiepodden. Och vad skönt att det kom den här vändningen i slutet med människorna. För det är den här von Heidenstamska idén att det är stenarna man längtar efter.
Mm. Ja, den
känner jag att det finns ingenting mer verklighetsfrånvänt än det. Och det är ganska bra position att kommentera eftersom ja, men som förra sommaren när jag besökte Arvidsjaur där jag växte upp och bodde tills jag var 18-19 år gammal. Jag känner stenarna, jag hittar, jag skulle kunna sluta ögonen och ta mig från ena delen av samhället till andra utan att bli överkörd eller gå vilse. Men alla vänner som jag hade och nästan alla släktingar är döda eller bor i Umeå eller Skåne eller Göteborg eller Stockholm. Och då är det ju inte hemma längre. Då är det en sån här konstig kuliss som man kan innan och utan.
Mm.
Och som har en längre historia. Men det är inte hemma.
Nej, alltså jag tycker också lite uppseendeväckande att han skriver inte människorna. Utan det är stenarna. Det är, ja. Men det är naturvurm som vi nog kommer att komma in på här sen. Som han, så att säga, står för här.
Jo, exakt. Och det kan man ju till viss del känna igen sig i också. En annan klassiker i genren är Öskeförats Det är hit man kommer när man kommer hem. Man vet vem som är släkt med vem. Det är här man vet var ettorna står. Ja, det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet, ja, det är hit man kommer. Det är här man vet vart ettorna står. Det är här man känner vart stigarna går. Det är hit man kommer när man kommer hem.
Ja.
Som å andra sidan är en låt som handlar om att behöva flytta från hemmet.
Ja, just.
Och vara rotlös.
Känner du rotlös?
Det är intressant att du frågar det. Vi har varit inne i en period där jag har tänkt mycket på det där. Eftersom å ena sidan så känner jag mig väldigt rotlös. Att min familj och mina vänner är spridda över precis hela Sverige. Men sen man fick barn och jag bor ju i en liten förort där man känner igen alla från förskolan och liknande. Jag har nog aldrig känt mig så rotad som jag gör nu sen jag liksom blev vuxen.
Det är ju bra.
Så det är en både och känsla. Mindre rotlös än tidigare kanske.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
att man kan se kinesiska muren från månen. Oh. Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev. Mm. Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Det här avsnittet, det handlar om två hus i Östergötland, som du säger. Eller ännu mer om de två människorna som byggde och ägde de husen. Werner von Heidenstam och Ellen Key. Och de är ju människor som i över 100 år fått se sina kändisskap avtava. Mm. Även om de arv som de lämnade efter sig påverkar ju fortfarande den svenska debatten. De är ju inte bortglömda.
Nej.
Men under det tidiga 1900-talet var de, för att använda ett begrepp som de aldrig skulle ha använt, de var A-list celebrities. Det här var ju några av Sveriges överlägset kändaste och mest inflytelserika människor.
Ja, de var ju också vid liv då. Och det hjälper ju till, så att säga, kändiskapet ändå.
Jo, absolut. Men Astrid Lindgren är inte vid liv.
Nej, så, men hon var ju vid liv i början av det här århundradet. Till skillnad från dem.
Jo. Ja, och det här var ett intressant ämne att läsa om. Det är Ronny Ambjörnsson, på tal om människor som är vid liv. Den svenska idéhistorikern som behandlar Heidenstam och Ellen Keys hus i samma andetag. Det gör han i en essä i samlingen Terra Incognita. Och det han försöker komma åt där är ju ett fenomen som fanns väldigt tydligt under sekelskiftet 1800-1900. Då var du en framgångsrik svensk konstnär eller diktare, så var det väldigt vanligt att man skulle bygga någon slags fysisk manifestation över sitt arv. Mm. Ett hus, en ateljé, ett galleri. Och det uppenbara exemplet är ju givetvis Carl och Karin Larssons Sundborn, som de visade upp i 1897 års Stockholmsutställning och som är viktigt nog för att bli föremål i SVT:s storsatsning Karin och Carl Larsson i 3 delar, så att jag såg i julas. Vackra bilder på huset, vackra bilder från Frankrike, intervjuer där Elsa Billgren, Lotta Lundgren eller Knut Knutsson pratar om hur otroligt och fantastiskt det var. Bäst som alltid är Lars Lerin. Får jag spela ett kort klipp med Lars Lerin?
Ja, gör det.
Man kan ju beundra hans otroliga linjer och Han hade väl väldigt lätt för sig, tror jag, med handen. Men det är ändå, det liksom griper inte tag i mig direkt. Det är så jäkla idylliskt och sött allting.
Det tycker jag är lite kul att bli tillfrågad. Vill du vara med i det här 3 timmar långa hyllningsprogrammet? Och så sen tar man fram stora sågen liksom. Visst, han var tekniskt bra, men det griper ju inte tag i en. Det gör det inte. Ja. Karin inredde hemmet, hon vävde textilierna, arrangerade blommorna, lagade maten. Karl målade av dem.
Får jag bara säga att Lars Lerin, nu när du nämner honom,
ja,
så var ju han med i det här programmet där man då söker sina förfäder, och gissa var han hamnar.
Ja, det här är i Ringarum.
Ja, det är ju förstås i Ringarum. Ja, jag håller på att bli som Heidenstam och Key här nu.
Varför ska han åka till Lofoten och måla akvareller då när han kunde åka till Ringarum?
Ja, det kan man faktiskt fråga sig.
Ja, akvarellerna i Carl Larssons Ett hem kommer 1899. Har ni vuxit upp i Sverige på 1900-talet, har ni sett dem på någon vägg hem hos någon gammal släkting. Ambjörnsson, han sammanfattar så här. Det är så han ville bli sedd, i kretsen av familjen, upptagen av födelsedagskalas, kräftfiske, tidningsläsning, familjära verksamheter och begivenheter. Det kan man ju ställa mot ett annat samtida exempel, nämligen Anders Zorn, som byggde Zorngården i Mora.
Mm.
Det finns ett slags meme som utgår ifrån mångvärldshypotesen. Alltså den här idén att det finns ett oändligt antal parallella universum. Vi är i ett universum, men det finns ett universum där allt är likadant fast du har stort grönt hår. Det är ett av alla de parallella universumen då. Och det här skämtet, det här mimet kommer från tv-serien Community, där ett tärningslag ska avgöra vem i kompiskretsen som ska gå och ta emot det pizzabud som ringer på dörren. Och när den här tärningen kastas, då uppstår ju 6 parallella tidslinjer beroende på vem som hämtar pizzan. Helt plötsligt så finns 6 olika världar, eftersom där har de skilt sig.
Okej. Okay. Starting on my left with 1, your number comes up, you go.
Just so you know, Jeff, you are now creating 6 different timelines.
Of course I am, Abed. 1, Troy.
Damn it. I'm gonna go as fast as I can so I don't miss anything.
Och skämtet är då att en av dem blir The Darkest Timeline. Det är det universum där det finns mest mörker och mest svärta. Där går allt åt helvete. Någon blir skjuten, det brinner. Alla blir deprimerade. Och ibland om man bara flyktigt tittar på Carl Larsson och Anders Zorn så ser de ju ut som olika varianter av samma tärningslag. Briljanta konstnärer. Sen har vi Carl och Karin, omgivna av ljus, barnens lek och skratt. Vackra blommor i vas. Och så ställer vi det mot Anders och Emma Zorn. Inga barn. Hans tilltagande alkoholism. Den mörka, murriga Zorngården. Det är en schablonbild av bägge hemmen såklart. Men ändå. Mm. Och de här bilderna, de blir så tydliga framför mig eftersom de finns fysiskt manifesterade i de här husen.
Ja.
Och precis så kommer det vara med Ellen Keys och Werner von Heidenstams byggen också. Man skapar monument över sig själv. Lite grann som Selma Lagerlöf gjorde när hon köpte tillbaka sin barndoms Mårbacka. Det är väl ännu ett exempel.
Mm.
Gör man det här idag?
Det känner jag inte riktigt till att man gör, nej.
Det är väl så här, sociala medier har dödat gårdarna. Vi har inte Filip och Fredrik-gården.
Nej, det är inte än i alla fall. Men klart, både Heidenstam och Kay var ju inte purunga när de satte igång med det här ändå. De hade ju passerat 50-60 i alla fall.
Ja, det är sant. Och Jan Guillou så har vi ju i och för sig något liknande. Jag vet inte. Ja, och även kanske Ulf Lundell på Österlen. Ja, det är, man ska upp i en viss ålder.
Jag tror det. Ellen Key, som föddes 1849. Hon är då en svensk författare som runt årtiondena vid sekelskiftet 1900 skrev mycket om bland annat pedagogik och sådär.
Mm.
Och mycket om hemmet också. Det kretsar kring, så att säga, hemma. Och hon var ju kvinnosakskämpe. Men hade ju varit efter en ganska tydlig särartsfeministisk touch då. Det vill säga det fanns vissa egenskaper som kvinnor var bättre på än män, som omvårdnad och att sköta just ett hem då.
Ja, hon är radikal och konservativ i samma politiska åskådning. Och det är inte alltid helt vanligt.
Nej, hennes mamma var ju dock inte den typiska frun som låg på golvet och skrubba dem, så att säga, utan hon var grevinna och hette Sofie Posse. Ellens pappa hette Emil Key och var jordbrukare och riksdagspolitiker i andra kammaren.
Mm.
Och så gick han med i det lantmannaparti som höll på att formas där i slutet på 1800-talet.
Mm.
Och Ellen blev ju sekreterare åt honom i unga år och bodde då i Stockholm under vinterhalvåret eftersom han höll till där. Och då fick hon väl på det sättet en lite ovanlig inblick i det politiska livet också. Men oftast satt hon väl egentligen mest och bara längtade hem, verkar det som. Och hem, det var herrgården Sundholm utanför Västervik. Och där bodde hon då periodvis tills pappan Emil gjorde konkurs. Och det var alltså ganska länge där. Periodvis säger jag, för hon bodde på andra ställen med. Men återkom nästan hela tiden då, åtminstone på somrarna. Från 12 års ålder till 40 års ålder hade hon samma rum på gaven av den här herrgården.
Mm.
Sen bodde hon som sagt på andra ställen också, i till exempel Stockholm då. Och den här gården tvingades man då sälja, och det var ett hot som hade hängt över familjen under många år egentligen.
Just det.
Ambjörnsson som du nämnde, han skriver så här angående det här. Därmed skulle inte bara gården utan hela den livsstil som den inbegrep försvinna. Blandningen av uteliv och inneliv, kroppsarbete och intellektuell samvaro, en dygnsrytm som bestämdes av årstider, väder och vind. Efter avslutat arbete samlades, minns Ellen Key, familjen för att, som det hette, kura skymning. Man pratade om dagen som varit, kommenterade någon händelse eller bara satt och såg eftermiddagen långsamt bli kväll. Mm. Senare på kvällen möttes man framför brasan och samtalen kunde då ofta avbrytas av högläsning. Ellen Keys första litterära upplevelse härrör från 4-årsåldern då hon hopkrupen under bordet lyssnade till Jane Eyre och Onkel Toms stuga som lästes högt.
Mm. Daniel, jag hade en fråga på det, för jag har också förberett ett referat av just den här delen.
Mm.
Du är hemma och så petar du in några vedklabbar i kaminen, tänder en brasa. Mm. Vilken är sannolikheten att 4-åringen sitter där och lyssnar när du tar dig igenom Charlotte Brontes 600 sidor långa moderna klassiker? Den är inte modern ens, då hade det varit modern.
Ja, det är väl minimal, det är obefintlig ska jag säga, möjlighet att det skulle hända nu. Jag fattar inte det här tålamodet, men det måste ju ha varit, det fanns ju inte så mycket annat att göra, det är det man får komma ihåg.
Ja.
Överlag tänker jag att det är väl väldigt sällan egentligen man sitter och bara inväntar att eftermiddagen ska bli kväll långsamt.
Nej.
Det är ett helt annat tempo här.
Ja, men det låter ju väldigt, väldigt trevligt också.
Ja.
En av de mest idylliska bilderna som jag kommer ihåg från den här podden, det var ju när vi pratade om Gitta Serny, den här österrikiska författaren som intervjuade flera nazister bland annat. Och vid något tillfälle, jag tror det var när hon intervjuade Franz Stangl, så bodde hon hemma hos Otto von Bismarcks ättlingar.
Mm-hmm.
Och då var det ju också så att alla samlades efter genomförd arbetsdag och skoldag. Så satt barnen och Bismarckarna och Gitta Serny och pratade om ja, Franz Stangl sa det här. Jaha, och på banken sa det här. Och så pratade man och åt middag och sen gick man och la sig.
Jo, alltså folk pratar nog fortfarande med varandra över en middag om dagarna. Det tror jag väl.
Det är det bildade som låter så. Det ja, bildade och det mysiga.
Det är en hårfin linje här mellan mysigt och förbaskat långtråkigt, tror jag.
Ja, men för Ellen Key så blir det ju en perfekt kombo. Man har fått en hel uppväxt på en idyllisk gård. Och sen i rätt eller fel ålder flyttar man till Stockholm och hamnar i rikspolitiken. Och så blir det som en personlighetsklyvning som kommer resultera i en livslång rotlöshet. Somrarna, ledigheterna i Småland, gavelrummet som väntar på en och som sen inte väntar på en.
Mm.
Det är ju en fantomsmärta hon bär med sig i livet.
Ja, det är ju lite traumatiskt det här, får man ju verkligen intrycket av. Hon saknar ju sina vitsippebackar.
Mm.
Och det kan man ju förstå om man säger så. Det är fint med vitsippebackar och björkhagar och allt vad det är. Även om jag höll till i en ekbackshage med vitsipper. Men hon kommer ju då att försöka återskapa det här på något sätt vartefter. Hennes karriär under 1800-talet går ut på till början med att hon undervisar på Anna Whitlocks skola. Och sen börjar hon ju då föreläsa på Arbetarinstitutet i Stockholm.
Mm.
Hon skriver politiska artiklar där hon argumenterar för 8 timmars arbetsdag och väcker uppmärksamhet genom att driva opinion helt enkelt.
Mm. Och sen så börjar det gå bra för henne också. Så hon går ju hem i stugorna även utanför Sveriges gränser. Och vid sekelskiftet som författare och debattör och resenär så hade hon blivit en internationell kändis. Stor i Tyskland men även stor i andra länder. Och allra mest berömd är ju då boken Barnens århundrade som hon skriver just år 1900. Nu kommer ett nytt århundrade. Det här kommer vara Barnens århundrade. Som översattes i 26 olika språk.
Ja, det var ju en hit. Och hon bodde ju också utomlands under många år och föreläste och så där. Bland annat då i Norditalien där hon ungefär som jag i Gävle och i Stockholm övervägde att ja, men här kanske jag kan vara. Men sen blev det inte så ändå. Hon hade ju byggt en karriär egentligen här på, förutom pedagogiken då, att idealisera hur ett hem skulle vara.
Mm.
Och till exempel då i boken Skönhet för alla från 1899, som handlar då om inredning och färgval och möblemang och allt möjligt. Och hon framför ju då att ja, men det ska vara ljust och hemtrevligt. Och det är där hon sen kommer att förverkliga.
Mm.
Men i början av 1900-talet hade hon alltså inget som hon verkligen kunde kalla hemma. Utan var lite som du har varit tidigare här då, innan du hamnade där du är nu, känns det rotlös. Och det blir då ett evigt bakåtblickande och längtande efter det här Sundsholm utanför Västervik.
Mm.
Och när hon väl har pengar på grund av de här framgångarna så försöker hon då köpa tillbaka Sundsholm. Mm. Som Selma Lagerlöf hade gjort då med sitt Mårbacka som du nämnde. Men då är inte Sundsholm till salu.
Nej.
Och det var ju plågsamt.
Finns inte på marknaden, va?
Nej.
Man kan inte gärna tvinga någon att flytta. Då räcker det inte med barnens århundrade pengar.
Nej.
Alltså istället behöver hon ju hitta en egen plats. Och ursprungligen föreställde hon sig att det kanske skulle kunna vara Skåne. Kanske Båsta. Men det är så jäkla dyrt, va? Och då är ju frågan. Var får man mest naturskön idyll för pengarna? Vilken del av Sverige ger mest naturlig skönhet krona för krona? Var hittar man en sydländsk yppighet, väldiga vidder, stora linjer, vatten, berg och slätt? Mm. Det blir ju Östergötland.
Ja, det blir ju det. Det blir Omberg och det blir kusten mot Vättern och det blir alldeles fantastiskt.
Just det. Väster om Alvastra klosterruin fanns lämningar efter den sverkerska kungsgården, så det är inte det här är en trakt med anor. Som du säger, hon arrenderar ett tunnland i Ombergs kronopark, vilket regeringen accepterar. Eventuellt fick hon hjälp av konstprinsen Eugen i det här ärendet, och han är ju verkligen ett kitt i båda de här berättelserna. Dels eftersom han redan är på plats vid Vättern. Och dels eftersom han kände alla konst- och kulturpersonligheter kring sekelskiftet. Så han tycker att det är toppen att LNK börjar tänka på Östergötland.
Man kommer ju till det här stället liksom ovanifrån om man inte kommer med båt dit. Då. Men annars så, för det ligger ju i en backe med liksom berget ovanför huset.
Mm. Gömd i omgivningarna.
Ja, det kan man säga. Och den här platsen får ju då heta Strand efter en diktrad hos Runeberg, den finländska nationalskalden. Och han har ju då skrivit, där livets hav oss gett en strand. Och när man då stannar upp lite grann och tänker på vad det där betyder, som jag behövde göra, så är det väldigt fint, va?
Det är en väldigt fin diktrad.
Om livet är ett stort och okänt hav så behövs det en trygg strandkant som man kan hålla till på och utgå ifrån.
Mm, precis.
Och det är själva innebörden av hemma. Men sen kanske Runeberg var ett geni också.
Just det, ja.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är ju från 1909 som hon bestämmer sig för att det ska byggas ett hus på den här platsen då. Mm. Och under tiden så bor hon alltså i ett hyresrum i närheten så att hon varje dag ska kunna gå förbi där och se hur huset växer fram.
Hon är ju på andra sidan vattnet så hon kan till och med stå där och bara på lite håll titta på bygget samtidigt som det tornar upp sig. Och det är ju hennes svåger, arkitekten Yngve Rasmussen, som har fått arbetet med att färdigställa huset. Och Rasmussen själv menade ju att han aldrig hade jobbat med en bättre uppdragsgivare. Eftersom Ellen Key i minsta detalj visste hon ville ha det. Det tror inte Ann Björnsson på. Han tror inte alls att hon var så enkel att jobba med. Och en väldigt viljestark uppdragsgivare som i minsta detalj vet hur man vill ha det. Det är inte alltid en framgångsfaktor för en byggherre eller en arkitekt att samarbeta med.
Nej, problemet med någon som vet exakt hur hon vill ha det är ju att då vet hon exakt hur det ska vara. Och då får man inte, det går inte att kompromissa med det. Hon har ju då skrivit i en anteckningsbok på 100 sidor som också har en titel som heter I flera år samlade praktiska ting från stuga och trädgård.
Mm.
Och där har hon då under alla år som hon inte har bestämt att hon ska ha strand samlat detaljer för hur hennes drömhem ska se ut.
Mm.
Och boken är alltså full av massa uppgifter där och vilka slags blomkrukor ska vara. Vilka växter det är till trädgården som man behöver ha och var man kan köpa dem och hämta dem. Vilka färger som det ska vara och hur man ska göra med allting. Till och med att man ska inköpa en hund till det här stället.
Ja.
Och det är allt möjligt liksom.
Men det är ju det som är intressant med strand, att det är ju verkligen som ett manifest också. Det är en stor enplansvilla i tidsenlig jugendstil. Och i mångt och mycket kan man ju läsa det som en replik på det här instängda borgerliga 1800-talet som präglat samhället och som väl i själva verket skulle prägla det i några år till. Och Ellen Key, hon avskydde ju det mörka och det murriga. De tunga sammetsdraperierna, de stormönstrade tapeterna, allt det där avskydde hon. Och hon menade ju, som för övrigt Charlotte Perkins Gilman gjorde i den gula tapeten, att människor blir psykiskt sjuka av det här livet. Väggar ska vara enfärgade. Och är det inte så att du kan köpa enfärgade tapeter, då är det bättre att du tapeterar med liksom mönstret vänt inåt och har baksidan på tapeten vänt utåt.
Det här är ju lite elakt att man skulle bli sjuk av nyrenässans, heter den här stilen som var från 1880-talet och fram mot sekelskiftet. Och det är ju fullt i och för sig med då prydnadssaker och stora tunga möbler. Jag tänker ett sånt här grosshandlarskrivbord, kanske mahogny, det är mycket brunt va?
Ja.
Och de här stora mattorna och kristallkronor. Det är ju också lite fint, tycker jag.
Men det här är ju din stil.
Ja, det är väl det.
Ellen Keys manifest är ju mot Daniel Hermanssons estetik.
Ja. Aj, fan. Ja. Jo, det fattar jag att det är. För det, men jag är väl inte så himla... Jag tycker bara att det är fint med den nyrenässansen. Men det är inte så att jag är emot det här som hon står för. Tunna, lätta gardiner och gula väggar. För hon förverkligar, kan man säga... Carl Larsson, i och för sig var väl Sumborn också verklighet. Men det som Carl Larsson målar är hon helt och hållet inne på att göra. Hon är på samma linje så att säga.
Exakt, det, så är det ju. Carl och Karin Larsson och Ellen Key är ju ute i samma ärende ungefär samtidigt. Hon var ju väldigt inspirerad av Goethe. På tal om, du frågade om Runeberg är ett geni. Goethe, han är ett geni, men han är ett universalgeni. För han hade ju också en färglära då han ställde upp de kulörta färgerna gult, orange, rött, violett, blått och grönt som han kallade grundfärger. Och så menade han att två rena färgtoner ställda bredvid varandra ökar intensiteten och det blir massa bra härliga effekter av det. Och inte mönster utan enfärgat. Så att hon var väldigt inspirerad av Goethe där.
Ja, och hon tyckte som sagt inte om de här mönstrade tapeterna. Och då kommer jag att tänka på när jag bodde i Gävle och det var dags för hyresvärden att tapetera om där i köket. Då är det ju så att det här har ju sällan varit min avdelning egentligen och särskilt kanske inte på den här tiden. Så jag tänkte att det ska man välja någon tapet här. Det har jag aldrig gjort förut. Det är ju fint med stora tjusiga medaljonger.
Ja.
Och det kanske det är i en herrgårdssalong men mindre i ett kök i ett miljonprojektlägenhet liksom någonstans. Så att det kanske inte blev skitsnyggt. Det var en kompis som är målare som kan lite om sånt där som sa att jag hade valt tapeter som påminner om dödens väntrum. Och det är väl då med anspelning på att såna här har ofta väldigt gamla människor.
Ja, exakt. Det hon gör är att hon föregriper ju den svenska funktionalismen här. Alltså att materialval, form, färger. Det ska vara funktionellt, snyggt, lätt hanterbart. Saker som är pynt bara för pyntets skull. Och materialimitationer, allt sånt avskydde hon.
Korgmöbler och trasmattor.
Mm.
Det är bra grejer.
Ja. Och här är vi liksom, tror jag, och nafsar på det frö som ligger till grund för alla inredare med sina Instagramkonton. Alla program på fyran och femman med inredning. Det här börjar ju i Larsson, okej. Och obs, jag menar inte att vara nedlåtande mot Instagram-inredarna heller. Frida Ramstedts handböcker i inredning och möblering, det är bra grejer. Även om det är lite stramt, bara lite stramt. Men det här är ju, här har vi det. Fröt till det svenska inredningsundret. Och vi får ett inredningsmässigt manifesto, ett monument. Och Ambjörsson slår ju fast att på de här fotografierna där Ellen Key sitter och läser eller samtalar med någon gäst i de här miljöerna, det är så hon vill bli ihågkommen. Det är hennes eftermäle hon har skapat.
Och det är ju, som du sa, jugendstil, strand, men det är ju någon form av blandning också mellan svensk herrgård och italiensk villa, är många som påpekar.
Mm.
Sådana här villor som man har på, eller hade i alla fall på den italienska landsbygden som hon hade sett när hon bodde där. Så hon var ju inspirerad av det också.
Just det, jag kommer ihåg när Call Me By Your Name-filmen gick på bio. Då helt plötsligt så var det, tror jag, 80% av mina kollegor i det lärarrum jag satt som helt plötsligt tänkte att det vore fint att bo i en italiensk villa.
Alltså.
Det är ju drömlivet.
Jaha, den har inte jag sett. Ellen Key, hon vill ju alltså påverka socialt också och menar att heminredning, det är inte bara en kul grej vi håller på med här hemma utan det påverkar även samhället. Hon vill göra det på en bredare nivå kan man säga. Ja. Och tänkte ju då att arbetarna, de lever ju trångt och mörkt och smutsigt och då är förhoppningen att förbättra arbetarnas boendeförhållanden. Och så kommer den här boken Skönhet för alla 1899 och samma år så har då Ellen Key tillsammans med konstnären Richard Berg och hans fru en utställning på Stockholms Arbetarinstitut.
Ja, Carl Larsson gjorde teckningarna till Skönhet för alla för övrigt.
Ja, det ser man, det kan jag tänka mig. Och på den här utställningen så visar man upp då hur man enkelt och billigt och smakfullt då, enligt henne kunde möblera en tvårummare. Och så här borde arbetarna bo nu, tyckte hon. Mm. Och det var ju goda avsikter bakom det här, men arbetarna hade ju lite annat att tänka på 1899 än hur man kanske inredde enligt hennes uppfattning. Och däremot så började då mer rika familjer från Djursholm och Saltsjöbaden anamma det här under början på 1900-talet. Det kanske inte var den målgrupp hon hade tänkt sig nödvändigtvis, men så blev det.
Ja.
Och först några årtionden senare kommer hon att nå de här arbetarna. Som du sa innan, så hennes idéer har ju då tolkats som någon form av föregångare till funktionalismen. Och åtminstone, ja, det kan man väl säga att det banade väg för det. Vart efter där med tiden så blev det ganska populärt att ta sig till strand och spana av ren nyfikenhet alltså.
Ja.
Och då finns det ju en anekdot från sommaren 1925 som måste med här.
Mm.
Då ett gäng flickor från Småland smyger omkring utanför. Och den gamla Ellen Kay går ut på balkongen och så säger hon baskt: "Vad vill flickorna?" Och då svarar de att de ville bara få se det här berömda författarhemmet. Det ville ju inte Kay gå med på. Hon var trött på folk som sprang runt där. Och istället så springer då hennes, den här hunden som hon hade noterat att hon ville ha,
just det,
Sankt Bernas hund, ut och biter en av tjejerna i benet alltså. Ja. Och då springer hushållerskan Malin efter och känner sig tvingad att släppa in tjejerna här för att plåstra om det där såret och sånt. Och Ellen Kay, hon dundrar ner för trappan här nere i hallen och så säger hon till en av tjejerna: "Knäpp min underkjol!" Vilket då gjordes. Och en av dem som var med och gjorde det hette alltså, som du nämnde innan, Astrid Lindgren.
Ja.
Ja, och det är ju ändå häftigt att hon ramlade in här. För det här har du spekulerats förstås då i efterhand. Har Ellen Kays Sankt Bernas hund och hushållerskan Malin inspirerat till båtsman och Malin i Saltkråkan? Kanske. Ja. Det här förnekar ju då Astrid Lindgren, men man undrar ju ändå.
Det finns ju en slags parallell att dra mellan Astrid Lindgren och Ellen Kay, eftersom Ellen Kay, hon blev ju nästan känd som sierskan på stranden, en klok gumma som satt där vid Vättern. Och trots att hon inte alltid var logisk, helt stringent i sina resonemang, alltså hon blandade ju sin liberala grundsyn med påtagliga socialistiska idéer, och hon blandade sin kvinnosaks inställning med ganska konservativa syner på könen också. Men hon var ju så duktig, hon hade en sån framställningsförmåga, en sån patos, att hon hade väldigt stort inflytande. Och det känner man igen från Astrid Lindgren, kanske i ännu högre utsträckning, som genom status, genom styrkan i hennes sammanlagda författarskap också hade ganska påtagligt politiskt inflytande och kunde få Gunnar Sträng att framstå som töntig.
Ja, fast visst är Kay betydligt mer politisk än vad Lindgren någonsin var.
Jo, absolut.
Men apropå de här två igen då, och det där mötet i hallen, så har ju däremot Astrid Lindgren medgett då att citatet "denna dagen ett liv" som kommer från 1700-talspoeten Torild och som Ellen Kay hade på en tavla i hallen, att det hade inspirerat henne när hon såg denna dagen ett liv. Och det är ju det hon låter sin karaktär Fabio Melker hitta i en tidning som sitter och läser.
Just det.
"Denna dagen ett liv."
Vad sa du, pappa?
"Denna dagen ett liv." Men det är alldeles utmärkt.
Vad är för utmärkt med det?
Ellen Kay hade mycket så här motiverande ord. Emma, det är kanske det jag gillar minst med Strand, att det är inspirational quotes på väggen.
Hon dog 76 år gammal 1926, och Strand var ju redan vid det laget förstås och testamenterat till den stiftelse som hon hade skapat för vilobehövande kvinnor med kroppsarbete.
Mm.
Det går ju faktiskt fortfarande att söka stipendier och bo där under några veckor på sommaren.
Nej, just det. Och du behöver inte vara kroppsarbetande kvinna längre heller.
Nej. När hon då dog 1926 så hade en annan nationalskald byggt ett nytt hus vid Vättern sedan ett år tillbaka. Bodde han där också. och det var ju Werner von Heidenstam. Och de kände och besökte varann och tyckte lika om somligt, men mycket var de oense om.
Werner von Heidenstam talade vi senast ingående i podden om när vi gjorde avsnittet om Strindbergsfejden. Och då kallade vi honom för hövdingen. För han blev ju med tiden erkänd som den ledande svenska kulturrösten. På ålderns höst hade han fått Nobelpriset för att ha inlett en ny period i svensk vitterhet. Han hade stol i Svenska Akademin.
Han var väl ändå i medelåldern när han fick Nobelpriset. Ålderns höst var ju inte riktigt kanske.
Nej, okej. Okay. Fast i och för sig så menar ju Ambjörnsson också att framgången verkade liksom åldra Heidenstam också. Sätta sig i ryggen. Han blir stel. Låter sig fotas i profil där den majestätiska näsan syns. Ambjörnsson skriver: det är som att han till en början motvilligt, men efterhand allt mer följsamt, påtog sig den roll som etablissemanget utsett åt honom.
Ja, jag tror han var väl åtminstone runt 55 års ålder när han fick det, så kanske det var hans storhetstid var över vid det laget.
Ja, och vad Ambjörnsson menar med att han blev stel i ryggen är ju att den här mannen, Heidenstam, som trots allt hade gjort sig ett rykte som rösträttsförkämpe, med tiden mer och mer framstod som enkom konservativ. I boken Guide till Sveriges historia av herrarna Hadenius, Nilsson och Åselius poängterar de hur Heidenstam i sin beskrivning av Karl XII inledningsvis var rätt kritisk till kungen. Förhöll sig kritisk till Karl XII:s projekt för att i slutet helt landa i den fosterlandsvänliga berättelsen, vilket är motsatt riktning för hur gestaltningen av kungen brukar se ut. Att när man börjar och har den unga kungen som blir attackerad från alla håll samtidigt, att det brukar vara lättare att förhålla sig positivt till än den gamla kungen som driver kriget efter att kriget är förlorat och som snart kommer plocka ner skylten. Alltså för en författare är ju Karl XII enklare att tycka om i Narva än i Fredriksten.
Ja, och lite mer detaljer kring vad han var för en kommer väl här. Men han föddes 1859, växte upp på herrgården Olshammar vid Vätterns kust i den norra kanten av sjön då, som tillhör Närke. Och som du var inne på, han blir ju en hövding eller något gigant i kultursverige i alla fall. Och Andreas Nyblom har en poäng, tycker jag, när han skriver i Populärhistoria att han påminner om Ranelid.
Ja, okej. Okay.
Ja, men det är ju, båda är ju färgstarka karaktärer, men lite mindre lästa än vad de är färgstarka.
Mm.
Det här är Nyblom som gör det här. Det är ju skönt att ha någon att knuffa framför sig här, som då påpekar att här finns det en fåfänga och lite pretensionsnivåer som är jämförbara.
Det håller jag med om.
Och det här var ju, alltså han var ju fåfäng och pretentiös, Heidenstam. Han tog ju på sig en självpåtagen roll som nationalskald, och det här tog han på stort allvar. Och han dök ju samtidigt upp då, som han är nu också i och för sig, i ett hemma hos reportage. Och de som inte gillade han gjorde karikatyrer av en. Mm. Och han hade ju en lång rad unga fruar med massa eskapader som vore kul att fördjupa sig någon gång.
Yeah.
Och det väckte uppseende och sådär. Han var ju väldigt populär och känd. Och som du sa, hans profil med örnäsan och de här stora mustascherna, det var ju sånt som han satte på vykort. Och reklam för alkohol och sällskapsspel och sånt där. Och namnet Werner har ju varken före eller senare varit så populärt att sätta på små gossar.
Nej. Jag tänker att där det lite grann haltar den jämförelsen är ju att...
Med Ranelid.
Exakt. Är ju att Björn Ranelid, även om han har fått priser och varit upphåsad och så, han har ju aldrig lyfts fram som ledare för en någon sorts kulturyttring.
Nej, kanske inte. För det har ju nämligen Heidenstam, och de här ideologiska ställningstagarna han tog då, de låg ju i tiden, Men han var ju med och formade som sagt den tiden. Mm. Slutet av 1800-talet är nationalromantiskt, men Heidenstam som vi var inne på i, alltså han såg sig som en fosterlandsvän och införde en ny slags nationalism som vi var inne på i början här. En nationalism som grundar sig i naturen, kärleken till hembygden och de här stenarna och marken, snarare än de dimmiga slagfälten i Tyskland som hade varit tidigare.
1895 i dikten Hemlandet finns att läsa några rader som utgår från en förnimmelse av barndomshemmet. Han minns vart rum, vart myrten stånd på blekta fönsterbord. Hur skulle hjärtat famna mindre varmt, den byggd, det land som blev vårt hem på jorden. Och litteraturvetaren Staffan Björk, död sedan i alla fall 30 år tillbaka, han har beskrivit det här som det första tiltandet, det är mitt ord, inte hans, den första liksom, här styr vi om den svenska nationalismen, här står vi inte med Karl den 12:e eller Gustav den andra Adolf, utan här står vi i naturen, i själva landet.
Ja, och det här är ju relevant för det här avsnittet, de här ideologiska positionerna, på det sättet att det grundar sig i att han vurmar så kopiöst mycket för sin barndom vid Olshammar på sommarhalvåren. Han var ju ute och seglade runt Vättern här på 1860- och 1870-talet med utgångspunkt från Olshammar. Men han åkte ju förbi bland annat där och han kommer bygga Överlid sen. Och han hade ju noterat tidigt att där uppe på de där kullarna, där har man den bästa utsikten över Vättern.
Mm. Precis. Det fanns en glänta på Lidberget, det är det som kallas Övre eller Övre Lid. Och där fanns det lite gamla gårdar och det var... Där hade du den här monumentala utsikten. Där var det är där man skulle bygga ett slott. Det är där man ska ha ett herresäte. Det är den perfekta platsen.
Mm. Som Ambjörnsson skriver angående att han också dömskt tittade tillbaka på herrgårdslivet under barndomen som Kay gjorde med, så skriver Ambjörnsson då: det är en blandning av intellektuell verksamhet och vardagens göromål. Utflykterna i fantasin tillsammans med tant Lott och tant Molly och lässtunderna med mormor. Alla hushållsbestyr som samlade familjens medlemmar i köket. Så det där är som ett miniatyrvike när han växte upp, där alla har någon viktig syssla att göra. I Kays version så satt man och väntade på att eftermiddagen skulle bli kväll och sådär. Men man hade ju saker att göra även i case-versioner, och det har man här med. Det är liksom som, ja, ett inåtvänt miniatyrvirke, påpekar Ambjörnsson, eftersom världens oro på något sätt börjar ute vid de stora vägarna, och här i hemmet i herrgården klarar vi oss själva på något sätt. Ja. Och det här vill ju hela tiden Heidenstam tillbaka till, och det är där i han börjar med den här naturinspirerade nationalismen, kan man säga. Han har ju en annan politisk ton i sociala frågor än Kay då. Men båda vill ju tillbaka till den här barndomen återigen, och den här romantiska synen på naturen delar de också.
Mm.
Även i sin tid så kritiserades ju Heidenstam ibland, som vi minns i Strindberg-avsnittet. Strindberg gick ju hårt åt honom då. Men för några år sedan så var ju Heidenstam avdammad som tätoämne även i svensk politik. Nutid alltså, när Sverigedemokraterna satte honom på en pedestal. Och alla som inte gillade SD då, de försökte ju antingen hävda att Heidenstam inte borde vara Sverigedemokraternas favorit här av olika liberala skäl. Eller så hävdade man att han var en antidemokratisk fascistvurmare. Och vid det här laget så hade ju då Heidenstam varit begravd i mer än 75 år, och hans storhetstid var mer än 100 år gammal. Och den här Nobelpristagaren som alltid då sökte bekräftelse och uppskattning i livet, han var ju fullkomligt obrydd i sin vila om vad nu levande själar tyckte om honom i sitt olympiska lugn i evigheten i den här stenkista och gravgården med utsikt över Vättern vid huset Överlid, som vi nu ska rikta in oss på. Du har ju redan beskrivit hur den här gläntan han hittade där såg ut och så.
Men det är ju fint att tänka på att den här debatten om borde Werner von Heidenstam bättre tagit avstånd från nazismen, att det är fortfarande liv i den. Den kan vi med jämna mellanrum ta. Det, han kanske skulle vara glad om han visste att han inte bortglömd.
Ja, det, jag tror han hade tänkt sig något, han hade tänkt sig något annat.
Övre Lid låg ju, förutom att man såg den från Werner von Heidenstams barndomshem, så låg den ju på bekvämt avstånd till prins Eugens Örgården, vilket dels är väl trevligt eftersom det är fint att känna folk på plats. Mm. Det vet ju du som har flyttat hem, att det är trevligt att veta vilka grannarna är och ha någon att äta middag med och så.
Ja.
Men det innebar ju också att Heidenstam med sin sambo Kate Bang, mycket bra namn, hade varit där och vandrat mycket. Kände markerna, va? Så 1923 så köper han upp de gårdar som låg på berget och så påbörjar han sitt monument.
Då vill jag bara säga att, för annars kommer någon påpeka det, att han hade bott i Nadda utanför Vadstena sedan början på 1900-talet. Så att han hade hållit till där också, och det finns bilder och rörliga filmer från hans tid på Nadda faktiskt.
Ja, både, håll i er nu, Ragnar Östberg och prins Eugen verkar ha erbjudit sig att i stort eller litet leda bygget av Övre Lid. Och i lite olika grad verkar de också ha hjälpt till. Det är ingen som helt säkert vet vem som gjorde vad där. Men det säger ju någonting om ens självaktning att man tackar nej till att låta inte bara sin egen generations största arkitekt utan kanske den enskilt största arkitektbegåvningen i svensk historia leda bygget.
Mm.
Ragnar Östberg, som förutom stadsbygget också byggde just det personliga altare som Carl Elds ateljé vid Brunnsviken är. Han var ju jättebra på sånt där. Nu börjar jag direkt få lite kalla fötter att jag kallade Ragnar Östberg den största vi haft. Gunnar Asplund kanske också vill vara med i den diskussionen. Många duktiga arkitekter, men Ragnar var en av dem.
Ja, men det här skulle ju Heidenstam fixa själv väl?
Ja, exakt. Han vill styra bygget själv. Men till skillnad från Ellen Key, som då via andra sidan viken och via sina promenader med egna ögon följde bygget, så är ju Werner von Heidenstam mer som någon som följer det brittiska kungahuset via paparazzi-fotograferna.
Att, ja, det kan man säga.
Det är de smulorna han får till sig när han är ute och reser som han tar till sig.
Ja, bland annat så får han ju syn på en bild i tidningen på bygget.
Just det är kul. Han skriver till sin advokat: "I ett idag mottaget exemplar av Dagens Nyheter från den 13/11 förekommer ett fotografi av huset på Övre Lid. Det ser där ut som om taket ej skulle ha sina avtalade 6 meter i höjd och som ytterväggens höjd mellan övre våningens övre fönsterkant och hustaket ej skulle stanna vid av mig bestämda 75 centimeter utan uppgå till det nästan dubbla. Jag vill och kan ej tro att det förhåller sig så, ty därmed skulle husets proportioner fullständigt vara ödelagda. Men det ser hotande ut. Sorgligt vore det om hela taket skulle behöva plockas ned." Så här har han sett ett litet grynigt fotografi i DN och helt plötsligt är undergångstankarna väldigt nära.
Ja det där, men de behövde ju inte riva av hela taket, va?
Nej, exakt. För ska man ge honom en välförtjänt klapp på axeln så lyckas han ju väl som byggherre. Egentligen alla kännare beskriver ju gården Övre Lid som sammanhållen, smakfull, en lyckad pastisch på en karolinsk herrgård. Välkomnande och stram på en och samma gång.
Ja, alltså det skrivs ju då i den här guide till Sveriges historia att det i och för sig också för tankarna till en stor vit sarkofag eftersom det är så få fönster.
Just det.
Och visst är det säkert stramt och tjusigt och sådär, men det är också, som Ambjörnsson skriver, ganska anarkistiskt ordnat på baksidan. Där finns det ju inga fönster alls på ena sidan och sen fönster på andra sidan. Och där är det ju inte alls ordning och reda då.
Nej.
Men det är ju i och för sig på framsidan, det är ju där man ser. Och både utvändigt och invändigt så beskrivs ju som sagt huset som stramt. Ambjörnsson verkar ju tycka att det här är inte något bekvämt hem, enligt hans uppfattning i alla fall. Heidenstam hade ju pengar som han hade ärvt och fått i Nobelpris och sålt en annan bok kanske också och lite annat. Så han kunde ju kosta på pengar på lösöret egentligen, och ändå är det ganska sparsamt.
Ja, Så är det.
Det finns ju en bystversion av Carl Milles Folk i Filbyte som står i Linköping fullskalig. Men en sån byst har han ju i hallen som tronar. Men den kanske han har fått av Carl Milles.
Ja, men den tyckte han i alla fall nog mycket om för att ställa fram. Han skrev ju också böcker om Folkungaätten.
Mm. Ja, alltså det är ju från hans bok Folk i Filbyte som Carl Milles inspirerade att göra den här statyn.
Exakt.
Som står i Linköping.
När vi pratade om Folke Filbyter och Folkungaätten då, så var det ju flera lyssnare som hörde av sig och tyckte att jag borde bara acceptera att han kastrerade föl. En lyssnare skrev så här: ni vet att söndertuggning av testiklar var ett äldre sätt att kastrera handjur, va? Det vill säga inte hittepå. Praktiserades inom rennäringen med mera förr. På vilket du, Daniel, svarade: jag vill trots allt flagga för att jag inte varit lika skeptisk som Robin. Han har gjort ett stort humornummer av osannolikheten i det hela. Ja. Efter den här upplysningen skulle jag höja sannolikheten att Folke ägnade sig åt den här sysselsättningen till 80%. Det är dock fortfarande 40% chans att han var en verklig person, vilket påverkar saken en smula.
Ja, det här var jag inte beredd på att det skulle dyka upp.
Nej, men jag gjorde anteckningar på det här eftersom det ger oss möjligheten att räkna på sannolikhet då. Om det är 4 på 10 att han fanns, gånger 8 på 10 att han i så fall kastrerade hästar med tänderna, då är det 32 på 100, 32% sannolikhet att Folke Filbyter fanns och kastrerade hästar med tänderna. Och visst, jag kan åka dit på det. Eventuellt är min matte felaktig, det skulle inte vara första gången, men sannolikhetslärare är enda bra betyget jag någonsin har fått i matte.
Nu är de här sannolikhetsnivåerna höftade om mig då.
Jag har inte rubbats i min övertygelse om osannolikheten i Folke Filbyters hästkastrerande. Det är allt jag vill säga.
Ja, vi ser fram nu mot nästa våg av mejl angående den här soppan.
Han har ju en till prydnad i hemmet, och det är att han i sovrummet lät hänga prins Eugens tavla Örberga. Och prinsens tavlor från gården Örberga är väldigt vackra. Det är impressionistiska övningar av sädesfält och molnformationer. De är väldigt, väldigt östgötska. Och tänk mig att de skulle kunna passa bra hem hos dig, Daniel. Skördetid i Örberga gick för 90 000 kronor på Bukowskis. Det tycker jag är något av ett fynd.
Mm.
Kanske något som skulle göra villalivet i Ringarum komplett.
Ja, jag vet inte. Jag avvaktar med att spekulera i konst. Ja. Jag tror att den ligger snäppet ändå ovanför min prisklass kanske. Och jag vet inte hur jag ska få plats med den heller, eftersom jag har en massa kungatavlor som hänger överallt.
Ja, det vore ju ändå tråkigt om man skulle få ett original av prins Eugen, att man inte plockar ner ett tryckt kungaporträtt för att rymma.
Någon av alla Oscar och Nande-tavlor kanske får ge plats då. Jag har ju själv bara åkt förbi utanför Överli tyvärr. Man kan ju faktiskt besöka det också. Det kanske man borde ha gjort här nu. Men på hemsidan så ser ju biblioteket ganska pampigt ut också. Mm. Det får man ju säga. Och det var ju där som den gamle Heidenstam gärna tog emot gäster till att börja med då. Och han flyttade ju alltså in här 1925, som du sa, med danskan Kate Bang, som man inte gifte sig med för övrigt. Och huset blir ju ganska positivt omskrivet i tidningarna. Han trivs där bra själv med den här utsikten och allt. Men på 30-talet så börjar han ju liksom bli gammal på riktigt.
Mm.
Och kämpar i nästan 15 år med att skriva de här barndomsminnena från 1860-talet. Men det blir ju skrivkramp och det blir stroke och det blir ålderskrämper som ställer till det.
Mm.
Och han uppmärksammas ju på sin 75-årsdag och sen på sin 80-årsdag och hyllas och firas av kungligheter och ämbetsmän och förstås Svenska Akademin. Men hans sista år så skickas alltså Kate Bang iväg, hon är då 48 år, under mystiska omständigheter ifrån Överlid. Och troligen är väl det här kanske då på något sätt mer ett verk av Heidenstams vänner än han själv. För han verkar ha varit lite förvirrad då på den här tiden och De såg ju att han höll på att tackla av och ville väl inte att hon skulle bo kvar på Överlid ensam. För de, alltså planen var att det skulle bli ett museum av det här.
Mm.
Och då är ju, om hon ska bo där så kommer det dö länge innan det blir det. Och på något sätt då så lyckas man skala bort henne. Nästan som om hon vore en egyptisk fara, och så rensas ju alla spår efter henne på Överlid.
Mm.
Och sen kommer han då att begravas där. Han dör den 20 maj 1940. Samma dag förut som Auschwitz öppnar. Och ja, men det finns, det är ju ändå intressant med vad som händer samma dag här. Och ungefär samtidigt, eller precis då den 20 maj, så håller man ju på alltså att stänga in de allierade soldaterna också vid Dunkirk. Och så begravs han då den 27 maj på en utsatt plats framför huset som är mot Vättern då. Och det är scouter och det är Livregementets musikkår som paraderar, och det är prinsar och bokförläggare som trängs här. Kungen har skickat en stor krans, men han blir överträffad av Rudolf Hess från Nazityskland som har skickat en ännu större krans.
Mm.
Och sådär. Överlid kommer att bli en stiftelse då, där landshövdingen i Östergötland blir ordförande. Själva byggnaden blir som sagt ett museum, och den 6 juli som är Heidenstams födelsedag varje år delas då Överlidpriset ut till någon kulturpersonlighet. Nämnde Ambjörnsson fick ju faktiskt det här 2006.
Ja, välförtjänt.
Kristina Lund fick det 2009.
Också välförtjänt.
Också välförtjänt fick båda alfarna det här. Alf Henriksson 1979 och Alf Åberg 1982.
Ja, det ser man. Jag har svårt att komma ifrån det här. Man vill ju inte att Rudolf Hess ska skicka den största kransen till ens begravning. Det är ju...
Nej, men om Rudolf Hess gör det så kan inte du påverka det. Särskilt inte med tanke på att du är död.
Nej. Nej, så är det. Det finns ju en vanlig spaning som görs vid de tillfällen när Strand och Överlid behandlas samtidigt. Vilket faktiskt inte är helt ovanligt, eftersom Ellen Key och Werner von Heidenstam är på något sätt spegelbilder av varandra, fast också motsatser av varandra från samma tid. Och det handlar ju om det här, som du sa, att Strand ligger nedsänkt medan Överlid ligger monumentalt upphöjt. Som Ambjörnsson skriver: det är lätt att tolka dessa skillnader så att Heidenstam vill dominera sin omgivning, Ellen Key smyga sig in i den. Men jag är inte säker på att det är en riktig tolkning. Både Heidenstam och Key var dominerande personer. De var personer som många såg upp till, och de var medvetna om det. Och om man avslutningsvis ska föra samman de här då, så kan man ju ta tag i den här idén om nationen som Werner von Heidenstam hade presenterat, den platsbundna nationalismen. Det tilltalade ju, som du var inne på, Ellen Key väldigt mycket. På många sätt så hade hon ju mer sån känsla än vad Werner von Heidenstam hade. Alltså hon kände sig ju väldigt, väldigt bunden till barndomshemmet och till platsen. Så instinktivt känner hon igen sig i det här. Instinktiv fosterlandskärlek kallar Ronne Ambjörnsson det för. Minnet av hemmet, skogarna, åkrarna. Det där går ju fylla med lite vad man vill, beroende på var man kommer ifrån också. Fjällen, slätten, havet, älvarna i mitt fall. Mitt Sverige är ett älvarnas Sverige. Jag tycker ingenting är lika storslaget och vidunderligt. Sen räcker ju inte det. Det är inte så att jag bygger mig ett hus vid Vindelälven eller Piteälven och sen ska jag stå där ensam med kaffekoppen och bara höra forsarnas brus. Och så ska jag dö lycklig.
Liksom... Ja, men om du hade en liten sommarstuga där var det inte fel kanske.
Ja, kanske det.
Eller en här i trakterna.
Absolut.
Får du också uppleva Östergötland?
Absolut. Däremot så var ju inte Ellen Key och Werner von Heidenstam ense om vad man skulle göra med den här instinktiva fosterlandskärleken. Och i ett öppet brev från 1897 skriver Ellen Key till just Werner von Heidenstam. Och där utgår hon ifrån en påhittad situation där de sitter på strand och hon har tänt en höstbrasa. Det brinner ordentligt och knastrar i veden.
Det här är i Författarförbundets skrift, så att det är ju i en tidning, alltså det här öppna brevet.
Just det. Och hon säger att där flyter samtalet fritt och replikerna följer otvunget på varandra. Werner och Ellen blir osams och sams om vartannat medan brasan brinner ner. det hon tycker är att han är för mycket von oben. Han blickar ner på folket. Heidenstams patriotism finner han hos de bildade, medan Ellen Key menar att det hos allmogen, hos folket, finns en mer äkta kärlek, fosterlandskärlek, patriotism, nationalism, än hos herrarna. Och hon har ju också idéer om att den här nya svenskheten, den måste vara fredlig. Och då avser hon inte bara att hon inte vill se en ny karoliner här som vandrar iväg mot solnedgången, utan hon pratar ju om fred över klassgränserna. Och i det avseendet så är det ju det socialdemokratiska folkhemmet i mycket tidig upplaga som hon presenterar här.
Ja.
Det finns en kärlek till Sverige, men den är lika för alla. Vi delar lika på det här.
Ja, när Heidenstam föreslår att det är de bildade klasserna som fosterlandet kan lita på, då tänker han förmodligen, som Andersson påpekar, på husbondefolket i hans eget barndomshem Olshammar. Mm. De som var så kloka och fördomsfria och sådär.
Ja,
här precis. Kan man inte gå på några proletärer inte. Andersson skriver också: Ellen Keys ideala samhälle har mycket gemensamt med Heidenstams. Det är hemmets atmosfär som ska genomsyra helheten, värmen, omhändertagandet. Men det är inget härskapshem hon ser fram emot, utan ett folkhem, inte olikt det Per Albin Hansson senare skulle tala om. Ellen Key är en av den svenska socialdemokratins idégivare.
Mm. Och så är det ju verkligen. Heidenstam, han fattar pennan och replikerar. Och då skriver han att han vill inte se det medelmåttigas, det grundas och det stillaståendes röst som illustrativt för svenskheten. Och det är ju en konservativ världsbild som man ger uttryck för, precis som du sa, att eliten har ett ansvar som goda husbönder, kloka och ansvarsfulla. Men i det ingår ju också att människor måste vara nöjda med sin lott. Och de här två konkurrerande bilderna som slår mot varandra skissas fram av Ellen Key och Heidenstam. Men han håller ju med henne om en sak. De har det mysigt. För är det något han har gått igång på, så är det den här påhittade, den fiktiva varianten av att de sitter framför en brasa. Mm. Så är han att så givande har vårt samtal varit att han har inte märkt att brasan brunnit ned.
Nej, så mysigt hade de det, den här påhittade. Fast sen träffades de ju faktiskt ibland på riktigt också. Som sagt, inte bara i fiktionen. Grimberg.
Vad säger Grimberg?
Han säger faktiskt inte så mycket om Heidenstam som man skulle kunna tro. Jag har gått igenom allt som han skriver om Heidenstam, och det mesta är faktiskt i en bildtext.
Oho.
Och då skriver han så här: som ingen annan svensk gjorde han sig till tolk för fosterländska känslor, ofta med yvigt, heroiskt överdåd. Under sin barndom vid Vättern stimulerades hans fantasi av gamla sägner om folkungar och den heliga Birgitta. I sitt märkliga författarskap, som också visar känsla för kärv svensk fattigdom, ger han uttryck för en äkta kärlek till hembygden och dess minnen. Slutcitat. Och det där är ju typiskt här, eftersom han är ju precis som Överlid lite dubbel. Det vill säga, fasaden utåt är ju mycket elegant, Karolins herrgård och allt det där. Men baksidan, som Ambjörnsson påpekar, är lite mer kors och tvärs och lite... på ett annat sätt än framsidan. Och så är ju Heidenstams liv också. För det var ju mer i ungdomen, liksom före sekelskiftet, då han har skrivit den här Medborgarsång. Exakt. Där han då är kritisk mot penningsträcken, som att de ska avgöra hur mycket röster man får i ett demokratiskt samhälle. Det borde absolut inte vara så. Och det är en väldigt fin dikt för övrigt, Medborgarsång. Mm. Men där är han ju då mer, vad ska man säga, förstående mot fattigdom och sådär, än vad han är på senare år när han blir gammal och bor på det här Överlid.
Mm.
Så han är dubbel på det här sättet, och det är väl därför han också kan väcka känslor än idag, och kontrovers.
Ja, så är det. Nu har ju du redan gjort tydligt att du är tillbaka i din barndomstorva och vitsippebacke och allt vad det nu var. Men om du måste välja, flyttar du in på Övra Lid eller Strand?
Det är ju fint båda två alltså.
Ja.
Men jag tror det blir Övra Lid ändå.
Ja. Nej, jag väljer nog Strand. Jag tycker att det ser ljusare ut. Trevligt att vara så nära vattnet också.
Det är fullständigt väntade val från oss det här tror jag.
Ja.
Det här tycker jag har varit ett puttigt och gemütligt avsnitt.
Ja, jag tycker att det är jätteintressant. Och sekelskiftet är en epok som kanske man borde prata mer om. Alltså inte bara i den här podden utan i allmänt tugg också.
Mm. Men det blir en annan gång i så fall i den här podden. Mm. För nu tackar vi så mycket för att ni har lyssnat och så hörs vi nästa vecka, eller hur?
Det gör vi. Hej då med er.
Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.